From the conference center at
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören sjunger under denna session.
This broadcast is furnished as a
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjudet.
Thomas S. Monson, president of the church, will conduct this session.
Thomas S. Monson, kyrkans president, leder denna session.
Brothers and sisters, we welcome you this morning to the fourth session of the 179th.
Bröder och systrar, vi välkomnar er denna morgon till den fjärde sessionen av den 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi välkomnar alla som deltar via radio, tv, internet eller satellitutsändning. Vi tackar ägare och tekniker vid de anläggningar som sänder ut den här konferensen. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg med Richard Elliott och Andrew Unsworth vid orgeln. Kören inledde med att sjunga Sing Praise to Him och sjunger nu Var när mig varje stund. Inledningsbönen uppsänds sedan av Esther Glenn L. Pace i det 70s korum. Kören sjunger sedan Härliga Sion.
I need thee, our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi inser att vi behöver dig. Och vi tackar, vi är tacksamma för denna härliga kör, för att det fört anden in i våra hjärtan och själar. Vi är tacksamma för kunskapen att du är vår Fader, att du har sänt din son att vara vår återlösare. Vi är tacksamma för kunskapen att du i dessa sista dagar har kallat profeter, siare och uppenbarare till att leda oss. Vi vet att de som ska tala till oss idag har sökt att få veta vad vi behöver höra. Vi vet att de har vädjat till dig för att få veta hur de ska säga. Och de som har kommit med en känsla av bön att vi ska höra vad vi behöver höra. Och att ibland ett balsam som från Gilead för att hela vår själ som lyssnare. Och vi ber att deras budskap inte bara ska gå in i våra öron utan djupt i våra hjärtan, att vi må bli uppbyggda. Vi ber att du ska välsigna varje, var och en som talar och var och en som lyssnar, så att vi kan ta till oss det som sägs. Vi ber också att vi ska känna din kärlek här under. Vi ber om de här välsignelserna i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Simply beautiful. We shall now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Vi får nu glädjen lyssna till president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Därefter talar Esther L. Tom Perry i det 12 apostlarnas kvorum. Och sen får vi lyssna till biskop David Burton, kyrkans presiderande biskop.
I feel blessed to have the opportunity to speak with you on this Sabbath day.
Det känns härligt att få möjlighet att tala till er denna sabbatsdag. Våra omständigheter och erfarenheter skiljer sig, men vi delar en önskan att bli bättre än vi är. Det kan finnas några få som har misstag tror att de är bra nog, och några få som har slutat försöka bli bättre. Men Jesu Kristi kyrka, Jesu Kristi återställda evangelium, säger till oss alla att vi kan och måste förvänta oss att bli bättre så länge vi lever. En del av den förväntningen gav sin uppenbarelse från Gud till profeten Joseph Smith. Den beskriver dagen när vi kommer att möta frälsaren, vilket vi alla ska göra. Den berättar vad vi bör göra för att förbereda oss och vad vi kan förvänta oss. Den finns i Moronis bok. Därför, mina älskade bröder, be till Fadern av allt ert hjärta att ni må vara fyllda av denna kärlek som han har utgjutit över alla som är hans sons, Jesu Kristi, sanna efterföljare, så att ni kan bli Guds söner, så att vi, när vi där han visar sig, ska bli lika honom, till vi ska se honom sådan han är, så att vi kan ha detta hopp och så att vi kan bli renade alldeles som han är ren. Amen. Det här bör hjälpa er förstå varför varje troende sista dagars heliga är optimistisk inför det som ligger framför honom eller henne, oavsett hur svårt det är just nu. Vi tror att vi genom att leva efter Jesu Kristi evangelium kan bli lika frälsaren som är fullkomlig. Begrundan av Jesu Kristi egenskaper bör krossa stoltheten hos den självbelåtna personen som tror att han eller hon inte behöver förbättra sig. Och även den allra ödmjukaste personen kan finna hopp genom inbjudan att bli som frälsaren. Jag fann hur denna underbara förvandling kommer att ske i en sång som är skriven för barn. Jag minns hur jag iakttog ett rum fyllt av barn som sjöng den en söndag. Vart och ett av barnen lutade sig framåt, de satt nästan på kanten av stolen. Jag kunde se ljuset i deras ögon och beslutsamheten i deras ansikte när de sjöng med inlevelse. Ni har säkert också hört sången. Jag hoppas att vi alltid kommer att höra den inom oss. Jag vill gärna likna Jesus. Jag vill i hans fotspår gå. Jag vill vara god och vänlig, hans kärlek i hjärtat få. Ibland gör jag fel och behöver hans tröst, och jag alltid lyssnar när hans ande viskar: älska varandra som Jesus har sagt. Han har sin kärlek i människan lagt. Var vänlig och hjälpsam i handling och ord, bad Jesus här nere på jord. Det verkade som om de inte bara sjöng. De förkunnade sin beslutsamhet. Jesus Kristus var deras föredöme. Att likna honom var deras fasta mål. Och deras ivriga blick och klara ögon övertygade mig om att de inte tvivlade på det. De förväntade sig att lyckas. De trodde på att frälsarens uppmaning om att vara fullkomlig inte var ett hopp utan en befallning. Och de var säkra på att han hade förberett vägen för dem. Den beslutsamhet och tilliten kan och måste finnas i hjärtan hos varje sista dagars helig. Frälsaren har förberett vägen genom sin försoning och sitt exempel. Och även barnen som sjöng den här sången visste det. Kärlek är den motiverande principen genom vilken Herren leder oss längs vägen mot att likna honom, vårt fullkomliga föredöme. Vårt sätt att leva måste timme efter timme fyllas med kärlek till Gud och kärlek till andra. Det är ingen överraskning eftersom Herren förkunnade att detta var det största och främsta budet. Det är kärlek till Gud som leder oss till att hålla hans bud. Och kärlek till andra är det centrala i vår förmåga att lyda honom. Precis som Jesus under sin jordiska verksamhet lyfte fram ett barn för människorna som ett exempel på den rena kärleken du måste och kunde ha för att likna honom, lyfter han fram familjen för oss som ett exempel på den idealiska miljön där vi kan lära oss att älska på hans sätt. Det är därför att den största glädjen och den största sorgen vi kan känna finns i familjerelationerna. Glädjen kommer att sätta andras välfärd framför vår egen. Det är det kärlek är. Och sorgen kommer främst av själviskhet, vilket är avsaknaden av kärlek. Idealet Gud visar oss är att bilda familjer på det sätt som bäst kan leda till glädje och bort ifrån sorg. En man och en kvinna ska ingå heliga förbund om att det ska göra den andras välfärd och glädje till det centrala i sitt liv. Barn ska födas till en familj där föräldrarna anser att barnens behov är lika viktiga som deras. Och barnen ska älska föräldrarna och varandra. Det är den idealiska kärleksfulla familjen. Många av våra hem har ordet "vår familj kan vara tillsammans för evigt" uppsatta. Det finns en gravsten i närheten av mitt hem som är uppsatt för en mor och mormor. Hon och hennes make beseglades i Guds tempel till varandra och till sina ättlingar för tid och all evighet. På gravstenen står det: "Må det inte finnas några tomma stolar." Hon bad om den inristningen eftersom hon visste att det berodde på de val som varje familjemedlem gjorde om deras familj skulle vara tillsammans. Hon valde ordet "må" eftersom varken Gud eller hon kan tvinga någon att välja glädjen. Och det är Satan som vill att förtvivlan, inte glädje, ska råda hos familjer i det här livet och i det nästkommande. Jag hoppas att idag kunna föreslå några val. Det kan verka svåra som kan ge er tillförsikt om att ni har gjort allt ni kan för att det inte ska finnas några tomma stolar i er familj i den nästkommande världen. För det första vill jag råda män och hustrur: be om kärleken som gör att ni alltid ser det goda i er livskamrat. Be om kärleken som gör att svagheter och misstag verkar små. Be om kärleken som gör att ni gläds åt det som er livskamrat gläds åt. Be för kärleken som gör att ni vill lätta på bördan och mildra sorgen hos er livskamrat. Jag såg det här i mina föräldrars äktenskap. Under min mors sista dagar, ju obekvämare det blev för henne, desto mer koncentrerad blev min far på att göra det bekvämare för henne. Han bad sjukhuset ställa in en säng i hennes rum. Han var fast besluten att vara där för att se till att hon inte skulle sakna något. Han gick den långa vägen till jobbet varje morgon och sedan tillbaka så att han kunde vara vid hennes sida på natten under hennes svåra tid. Jag tror det var en gåva från Gud till honom att hans kärlek ökade när det betydde så mycket för henne. Jag tror att han gjorde det som Jesus skulle ha gjort av kärlek. Nu vill jag ge råd till föräldrar som har ett vilsegånget barn. Frälsaren är det fullkomliga föredömet när det gäller att uthärda kärlek. Kom ihåg det han sa för att trösta dem bland nefiterna som han hade förkastat, hans tidigare inbjudan om att komma till honom. Han talade till dem som hade överlevt förödelsen efter hans korsfästelse: "Och ni Israels hus som jag har skonat, hur ofta ska jag inte samla er som en höna samlar sina kycklingar under sina vingar, om ni omvänder er och återvänder till mig med helhjärtat uppsåt." Berättelsen om den återfunne sonen ger oss hopp. Sonen mindes sitt hem, Det kommer era barn också att göra. De kommer att känna hur er kärlek drar dem tillbaka till er. S. Orson F. Whitney gav under generalkonferensen 1929 ett underbart löfte som jag vet är sant till trofasta föräldrar som hedrar tempelbesegningen till sina barn. Även om några av fåren kanske går vilse har herden ögonen på dem och förr eller senare kommer de att känna den gudomliga försynens långa arm sträcka sig efter dem och föra dem tillbaka till fållan. Han säger vidare, be för era obetänksamma olydiga barn, håll fast vid dem med er tro, fortsätt hoppas, fortsätt förtrösta tills ni ser Guds frälsning. Ni kan be för era barn, älska dem, sträcka er ut mot dem i full förtroende om att Jesus sträcker sig ut mot dem tillsammans med er. Genom att inte ge upp gör ni vad Jesus gör. Här kommer mina råd till barnen. Herre gav er en befallning med ett löfte. Hedra din far och din mor så att dina dagar må bli många i det land som Herren Gud ger dig. Det är det enda av de 10 budorden som gavs med ett löfte. Era föräldrar kanske har dött. En del av er kan tycka att era föräldrar inte är värdiga sina barns heder och respekt. Ni kanske aldrig har träffat dem, men det gav er livet. Och i vilket fall som helst, även om ert liv inte blir längre, så blir dess kvalitet bättre genom att ni helt enkelt tänker på era föräldrar med heder. Nu till dem som har adopterat andras familjer och ser dem som sina egna. Jag har vänner som kommer ihåg mina barns födelsedagar bättre än jag. Min hustru och jag har vänner som sällan underlåtit att fira stora helger med oss, personligen eller på annat sätt. Jag rörs ofta av att någon påverkar en konversation med frågan, hur mår din familj? Och sedan väntar på svaret med kärlek i blicken. Det verkar vara uppmärksamma när jag beskriver vad vart och ett av mina barn gör. Deras kärlek hjälper mig att känna bättre känna frälsarens kärlek till våra barn. I deras fråga förnimmer jag att de känner det som Jesus känner och att de frågar det han skulle ha frågat.
I wish to encourage you. You have had evidences that you are moving along the road to becoming more like Jesus. It will help to remember how you have felt at times like a little child, even in the midst of cares and trials. Think of those children singing the song. Think of the times you felt perhaps.
Tänk på gången när ni kände kanske nyligen vad barnen gjorde när de sjöng jag vill gärna likna Jesus, jag vill i hans fotspår gå. Då kommer ni att minnas att Herren bad sina lärjungar att föra barnet till honom och sade, låt barnen komma till mig. Till Guds rike tillhör sådana. Ni har känt friden som ett rent litet barn känner när ni har försökt likna Jesus. Det kan ha hänt när ni döptes. Han behövde inte döpas eftersom han var ren. Men när ni döptes kändes det som om ni tvättades rena och blev som ett litet barn. När han döptes öppnades himmelen och han hörde sin himmelske faders röst. Den är min älskade son. I honom har jag min glädje. Ni hörde ingen röst, men ni kände vår himmelske faders godkännande för att ni gjorde det som Jesus gjorde. Ni har känt det i er familj när ni bad er maka om ursäkt eller förlät ett barn för ett misstag de gjorde eller för att de inte lydde er. Sådana stunder kommer oftare när ni försöker göra det som ni vet att Jesus skulle göra. Tack vare hans försoning för er skull leder er barnalika lydnad till att ni kan känna frälsarens kärlek till er och er kärlek till honom. Det är en av gåvorna som lovats hans trofasta lärjungar. Och denna gåva kommer inte bara till er utan också till era kärleksfulla familjemedlemmar. Löftet gavs i tredje Nefi och alla dina barn ska undervisas av Herren och stor blir dina barns frid. Jag hoppas att ni idag söker efter möjlighet att göra det han gjorde och att visa kärlek som han visade kärlek. Han lovar er att den frid ni kände som barn ska komma till er ofta och att den kommer att dröja sig kvar hos er. Löftet är sant som han gav sina lärjungar. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er, inte ger jag er sådan frid som världen ger. Ingen av oss är fullkomlig än, men vi kan ofta känna oss förvissade om att vi är på väg att bli det. Han leder oss och han kallar oss på att följa honom. Jag vittnar att vägen består av tro på Jesus Kristus, av dop, av att ta emot den helige anden och av att i kärlek sträva efter att hålla hans bud. Jag vittnar om att Fadern lever och älskar oss. Han älskar sin älskade son Jesus, Herren Jesus Kristus, som är vårt fullkomliga föredöme. Joseph Smith var återställelsens profet. Han såg Fadern och Sonen. Jag vet att det är sant. I Jesu Kristi kyrka av Sittarars heliga finns prästadömets kraft som erbjuder förordningarna som gör det möjligt för oss att bli bättre och bättre och mer lik frälsaren och vår himmelske fader. Jag ger er min välsignelse att ni ska känna samma förtröstan och godkännande ni kände som ett litet barn. I Jesu Kristi namn. Amen.
My wife and I had the privilege of attending a Mormon.
Syster Perry och jag hade förmånen att i somras få närvara vid Mormon Miracle Pageant i Manti. En kväll innan det historiska skådespelet började talade vi till rollinnehavarna. På grund av det stora antalet skådespelare fick vi tala med dem vid två tillfällen. Skådespelet hade en rollbesättning på 800 personer, varav 570 var under 18 år. Det var 100 fler rollinnehavare det här året, vilket gjorde att systrarna som ansvarade för garderoben måste ta fram ytterligare dräkter, vilket de gjorde. Det var inspirerande att se hur väl organiserade de var i att ta hand om varje detalj. Inramningen för skådespelet är en vacker kulle alldeles nedanför templet i Manti. 15 000 personer var närvarande den kvällen vi såg skådespelet. Det var spännande att se denna armé av unga män och kvinnor få en vision av hur återställelsen av evangeliet gick till, samtidigt som de utförde sina roller med en sådan entusiasm och inlevelse. Någonting som syster Perry och jag älskar att göra när vi besöker Manti är att närvara vid en session i templet. Det råder en speciell anda i dessa gamla tempel som uppfördes med stora uppoffringar av de tidiga pionjärerna. Närvaron vid sessionen i templet i Manti blev en känslosam upplevelse för mig. Det väckte härliga minnen av templet i Logan, så som jag mindes det innan det renoverades och moderniserades. Allt eftersom vi förflyttade oss genom tempelsessionen kunde jag i varje rum höra dessa första pionjärer säga: "Se vad vi byggde med våra egna händer. Vi hade ingen motordriven utrustning. Inga entreprenörer eller underleverantörer under byggnationen. Vi hade inga komplicerade kranar för att lyfta de tunga stenarna. Vi utförde arbetet med egen kraft." Vilket storslaget arv de första pionjärerna i St. Pete County har lämnat efter sig till oss. Ronald Reagan, tidigare president i Förenta Staterna, sa en gång: "Jag vill inte tillbaka till svunna tider. Jag vill tillbaka till det gamla sättet att möta framtiden." Hans insiktsfulla råd klingar fortfarande för mig. Det ligger något i att gå igenom det vi lärt av det förflutna för att förbereda oss att möta framtidens utmaningar. Vilket storslaget trosarv, vilket mod och vilken fyndighet dessa ädla tidiga mormonpionjärer lämnade åt oss att bygga på. Min beundran för dem blir större ju längre jag lever. Att de tog emot evangeliet förändrade hela deras liv. De lämnade allt bakom sig. Sina hem, sina företag, sina gårdar, ja, även kära släktingar, och gav sig ut i ödemarken. Det måste ha varit en verklig chock för dem när Brigham Young meddelade: "Detta är platsen." Framför dem låg en vidsträckt, ökenlik, ofruktbar mark, utan de gröna kullar, träd och vackra ängar som de flesta av dessa tidiga pionjärer var varit vana vid. Med fast tro på Gud och på sina ledare satte de första pionjärerna igång med att skapa vackra samhällen i skuggan av bergen. Många trötta pionjärer hade just börjat njuta lite av bekvämligheter i livet när Brigham Young kallade dem att lämna sina hem på nytt och färdas öster, väster, norr och söderut för att kolonisera Great Basin. Det var så samhällen som St. Pete County, Fairview, Ephraim, Manti Moroni, Mount Pleasant, upprättades. När jag kom hem från mitt besök i St. Pete County kände jag en önskan att lära mig mer om dessa tidiga pionjärer. Jag bestämde mig för att tillbringa några timmar på kyrkans nya historiska bibliotek och läsa lite om deras historia. Det var 1849, bara 2 år efter att de hade anlänt i Saltsjödalen, som Brigham Young, västerns store kolonisatör, kallade en grupp heliga att resa söderut och på nytt börja bygga sina hem och samhällen i en annan ökenlik obygd. Strax efter det att de bosatt sig i St. Pete besökte president Heber C. Kimball Manti och lovade att på berget, varifrån man kunde se ut över dalen, skulle byggas ett tempel av sten från bergen österut. Det gick några år efter president Heber C. Kimballs besök och invånarna började oroa sig för att inget gjordes för att bygga ett tempel för deras bruk. Vi måste ha ett tempel i vårt samhälle, förklarade en av invånarna. Vi har längtat länge nog på denna välsignelse. En annan sa, om vi ska få ett tempel här är det bäst att vi sätter igång och bygger det. Och det är just vad de gjorde. Hörnstenen lades måndagen den 14 april 1879. Omkring 30 år efter det att de anlänt till St. Pete-dalen. Det finns många historier att berätta om dessa hantverkares flit som la ner hela sin själ i arbetet på det vackra templet. President Hinckley sa för många år sedan vid återinvigning av templet i Manti: jag har varit i världens storslagna byggnader, men inte i någon får jag en känsla lik den jag får när jag kommer in i dessa pionjärers tempel. Familjen Hinckley har en mycket speciell koppling till templet i Manti. Syster Marjorie Hinckleys farfar dog av en skada han ådrog sig vid uppförandet av templet i Manti. För att bättre förstå hur det förflutna kan ge oss ett bättre sätt att möta framtiden skulle jag vilja berätta något rörande byggandet av templet i Manti. Sen vill jag berätta vad det lärt mig om sanna principer. Några finsnickare från Norge som kom och slog sig ner i Manti fick uppdraget att lägga taket på templet. De hade aldrig byggt ett yttertak, men de var erfarna skeppsbyggare. De visste inte hur de skulle utforma ett tak. Men tanken kom till dem: varför bygger vi inte bara ett skepp? Eftersom ett välbyggt skepp är mycket stadigt och säkert kan vi, om vi vänder ritningen upp och ner, få ett säkert tak. De satte igång med att göra en ritning på hur skeppet skulle konstrueras. Och när det var färdigt vände de ritningen upp och ner. Och det blev taket på templet i Manti. I det här fallet använde de det som de lärt sig av tidigare erfarenheter, principerna för skeppsbyggeri, till att hjälpa dem möta en ny utmaning. De tänkte helt riktigt att samma principer som de hade tillämpat för att bygga ett sjövärdigt fartyg också skulle kunna gälla för att bygga ett gediget tak. Båda konstruktionerna behövde till exempel vara vattentäta. Den avgörande styrkan och hållbarheten i byggnadsverket skulle inte påverkas av dess läge. Om rätsidan var upp eller ner, var upp eller upp och nervänt. Det viktigaste var att ha praktisk kunskap om de grundläggande principer som behövdes för att bygga något som skulle kunna bestå. Inneslutna i Jesu Kristi evangelium finns eviga principer och sanningar som kommer att bestå mycket längre än principerna för hur man bygger fartyg och tak. Ni och jag har som medlemmar i Herrens sanna kyrka tillgång till och insikt om dessa eviga principer och sanningar. Särskilt när vi lyssnar till anden för att få vägledning för eget och familjens bruk och hör profetens röst när han förkunnar Guds ord för alla kyrkans medlemmar. Både ni och jag vet hur viktiga dessa eviga principer och sanningar är i våra liv. Jag är inte så säker på att de tidiga pionjärerna kunde ha mött sin farofyllda och ovissa framtid utan dem. Och det kan inte vi heller. De utgör den enda sanna och eviga vägen att möta framtiden. Särskilt i de allt mer farofyllda och osäkra tider som vi nu lever i. Dessa norska skeppsbyggare tog med sig sina grundläggande färdigheter inom sitt yrke som kunde anpassas för att bygga skepp till att bygga tempel. Vad var orsaken till att de så dramatiskt ändrade sina prioriteringar? Det finns bara ett svar som förklarar deras villighet att offra allt för att kunna bygga upp Guds rike. De hade undervisats om och accepterat eviga principer och sanningar i Jesu Kristi evangelium. De insåg att deras uppdrag inte bara var att hjälpa till att uppföra byggnader, utan också till att bidra till andras uppbyggelse genom att de delar med sig av sin kunskap om evangeliet. Som vi läser i kapitel 50 i Lärandeförbunden. Därför förstår den som predikar och den som tar emot varandra. Och båda blir uppbyggda och gläds med varandra. När vi fick den speciella välsignelsen att få kännedom om Jesus Kristi evangelium och tog på oss Kristi namn genom att gå ner i dopets vatten, tog vi också på oss skyldigheten att dela med oss av evangeliet till andra. Nyligen har kyrkan, för att mer till fullo uppfylla vårt ansvar att förkunna Jesu Kristi evangelium, vänt upp och ner på missionärsprogrammet. För några år sedan avskaffade vi stavsmissionerna och inriktade istället våra ansträngningar på församlingsmissionens organisation. När varje församlingsråd i kyrkan gör upp en missionsplan kommer arbetet att gå framåt i allt högre grad. Mycket av framgången åstadkoms när heltidsmissionärerna har ett nära samarbete med församlingsråden, församlingens missionsledare och kyrkans medlemmar. Vi har upptäckt att det missionärsarbete som grundläggs i församlingen ökar engagemanget hos medlemmarna i att finna och undervisa undersökare. Det händer ofta att undersökare inbjuds att ta emot missionärslektionerna i medlemmars hem. Församlingens medlemmar blir entusiastiska att dela med sig av sin dyra kunskap om Jesu Kristi evangelium när de genast får uppleva missionärsarbetets underbara välsignelser, och de får mer regelbundna påminnelser från sina församlingsledare. Medlemmar blir mer involverade när de begrundar och ber om tillfällen att få dela evangeliet med vänner, grannar, släktingar som har en annan tro. Present Gordon B. Hinckley lärde: allt för många av oss ser missionärsarbetet som att det enbart handlar om att skrifta. Alla som känner till detta verk vet att det finns ett bättre sätt. Det sättet är genom kyrkans medlemmar. När helst en medlem presenterar en ny undersökare har vi direkt ett stödprogram. Medlemmen bär vittnesbörd om sanningen i detta verk. Han är angelägen om sin undersökarväns lycka. Han blir begeistrad när den vännen går framåt i kunskap om evangeliet. Heltidsmissionärerna ska också i fortsättningen göra det mesta av själva undervisningen av undersökare. Men medlemmar kommer att få rikligt med tillfällen att besvara frågor och bära sitt vittnesbörd. Vi hörsammar profetens ord mer noggrant när vi förbereder oss för att undervisa om evangeliets grundläggande principer. Förberedelse tar bort rädsla. Och den förenklar och stärker också det som medlemmarna gör för att stödja heltidsmissionärerna. Det finns tre mycket grundläggande lektioner i heltidsmissionärernas undervisning. Återställelsen, frälsningsplanen och Jesu Kristi evangelium. Hur förberedd är du att vittna om sanningen i dessa tre grundläggande lärdomar? Använd den inspirerade missionärsanboken Predika mitt evangelium till att försöka sätta dig in i och förbereda dig för att stödja heltidsmissionärerna när de ger dessa tre grundläggande lektioner om evangeliet. Och vi alla lär oss de två viktiga läxor som skeppsbyggarna från Norge lärde oss när de konstruerade taket till templet i Manti. Den första är att använda tidigare principer och sanningar till att hjälpa oss möta framtiden. Det andra är att vi lär av deras önskan att dela med sig av det som de visste till andra för att hjälpa till att bygga upp Guds rike. Den andra läxan kommer, om vi lär den väl, att hjälpa många andra, våra bröder och systrar, våra medsöner och meddöttrar till Gud, att möta en osäker framtid med samma eviga tillförsikt som vi har. Jesu Kristi evangelium är sant. Det har återställts för att välsigna våra liv i dessa dagar. Det innehåller alla de sanningar, principer och förordningar som ingår i vår himmelske faders underbara lyxalighetsplan, som är en plan för oss att återvända och bo med honom för evigt. Jesu Kristi evangelium är hans gudomliga sätt för oss att möta vår härliga framtid. Det är mitt vittnesbörd till er. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, Elder Pace, for that beautiful invocation for listeners and speakers.
Och för de talare som har talat hittills.
Pryd ständigt dina tankar med dygd. Då ska din självtillit växa sig stark i Guds närhet. När min 12-årsdag närmade sig fanns det fortfarande flera krav kvar innan jag kunde gradera från primär. Ett var att läsa upp de 13 trosartiklarna i rätt ordning. De första 12 trosartiklarna var lätta, men den 13:e var svår. Det var att minnas i vilken ordning dygderna kom som gjorde det svårt. Tack vare en primärlärare som var tålmodig och uthållig kunde jag lära mig utan till. Flera år senare flyttade vi in i vårt första hem. Vi blev förvånade när vi hörde att min tidigare primärlärare skulle bli vår granne. Under de 40 år som vi hade bott i samma grannskap hade hon bevarat vår lilla hemlighet om min svårighet att lära. Vi tror på att vara ärliga, sanna, kyska, välvilliga och dygdiga och att göra gott mot alla människor. Ja, vi kan verkligen säga att vi följer Paulus uppmaning. Vi tror allting, vi hoppas allting, vi har uthärdat mycket och hoppas kunna utfärda allting. Finns det något som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt så söker vi efter detta. Idag vill jag tala om personliga egenskaper som vi kallar dygder. Dygden kännetecknar grunden i ett kristet liv och är ett yttre tecken på den inre människan. Stavningen på engelska av många enskilda dygder slutar med bokstäverna H-E-T, redbarhet, ödmjukhet, godhet, andlighet, ansvarighet, hövlighet, trohet och så vidare. Jag vill ta mig till den litterära friheten att kalla det dygder som slutar på H-E-T för hetdygderna. Het är en ändelse som betecknar en egenskap. Vi behöver bara se oss om i våra samhällen för att inse att de personliga karaktärsdrag som vi kallar dygder är på tillbakagång. Tänk på det uppträdande vi ser hos bilförare på trånga motorvägar. Raseriutbrott på vägarna händer allt för ofta. Hövlighet är det inte tal om i politiska tal. När världens länder står inför finansiella och ekonomiska utmaningar tycks trohet och ärlighet ha ersatts med snikenhet och girighet. Ett besök på en high school utsätter en ibland för rått språk och stötande klädstilar. En del idrottsmän visar dålig sportsmannaanda och visar sällan ödmjukhet för en juridisk eller moralisk trolöshet offentligt bevisats. En stor del av befolkningen känner föga ansvar för sitt eget timliga välbefinnande. En del som har ekonomiska problem skyller på banker och hypotek för att ha lånat ut pengar till deras omättliga önskningar istället för sådant de har råd med. Ibland avtar vår frikostighet i att stödja en god sak när vår aptit på att skaffa oss mer än vi behöver blir för stark. Bröder och systrar, vi behöver inte bli delaktiga i det missnöje som genomsyrar och infekterar samhället. Om vi följer världen och överger kristna dygder kan följderna bli katastrofala. Individens tro och trohet försvagas med åtföljande eviga följder. Familjesamhörigheten och andligheten påverkas negativt. Det religiösa inflytandet i samhället kommer att minska och lagar förändras och kanske till och med åsidosättas. Fröet till allt detta som plågar den naturliga människan kommer att ha planterats till Satans stora glädje. Vi måste vara rakryggade och oberoende i att upprätthålla kristliga dygder, särskilt hetdygderna i vårt vardagsliv. Undervisning om dagens dygder, om dygdens egenskaper börjar i hemmet, hos föräldrar som bryr sig och är goda föredömen. Ett gott föredöme uppmuntrar till efterföljd. Ett dåligt exempel gör att barnet tar efter och utvecklar det sätt. Hyckleri skadar trovärdigheten. 8-åriga Megan tycker om att spela piano. Hennes pianolärare erbjöd henne nyligen en belöning i form av en munk om hon övade varje dag. Läraren sa att hon skulle ringa efter munkar och sedan ringa till Megan någon gång under veckan. Om hon hade övat den dagen skulle hon få en belöning. När Megan blev uppringd var hon inte hemma och kunde svara. Under veckolektionen frågade läraren Megan om hon hade övat. Och Megan svarade att hon trodde det och tog emot belöningen. När Megans mamma såg munken frågade hon ut Megan och hjälpte henne att förstå att hon måste vara ärlig. Ett ursäktande telefonsamtal kom till läraren efter uppmuntran från mamma. När lärare och elev träffades kom det fram att Megan utfört sina musikteoretiska övningar och alltså kunde vara berättigad att få sin belöning. Tack vare kloka, omtänksamma föräldrar kommer värdefulla lärdomar att länge stanna i minnet. Vår 15-årige sonson Ben är stor skidentusiast och har deltagit i många tävlingar och klarat sig bra. Inför en tävling i Idaho påminner honom hans föräldrar om hans skolbetyg skulle avgöra om han fick tävla eller inte. En lägenhet i Sun Valley hyrdes och Ben försökte febrilt uppnå det studiemål både han och hans föräldrar förväntade sig. Men han missade målet med en hårsmån. Ben gick miste om både skidtävlingen och värdefulla poäng till deltagande i juniorolympiaden, men lärde en värdefull läxa om plikt och ansvar. Genom att vara ståndaktiga får föräldrar ofta lida och våndas mer än de barn de försöker undervisa. President James E. Faust har sagt att redbarhet är många dygders moder. Han sa att redbarhet kan definieras som ett fasthållande vid moraliska värderingar. Han sa också att redbarhet är ljuset som kommer från ett disciplinerat samvete. Det är gudomens styrka inom oss. Det är svårt för en person att visa fram andra dygder om han eller hon saknar redbarhet. Utan redbarhet glöms ofta ärligheten bort. Om redbarheten saknas försämras övligheten. Om inte redbarheten är viktig är det svårt att upprätthålla andligheten. På Gamla testamentets tid sa Moses till Israels barn att om en man ger ett löfte åt Herren eller svär en ed med en bestämd förpliktelse får han inte bryta sitt ord. Han ska i allt göra vad hans mun har talat. President Thomas S. Monson påminde oss för några år sedan om att de flesta människor inte begår desperata handlingar om de fått lära sig att värdighet, ärlighet och redbarhet är viktigare än hämnd och raseri. Om de förstår att respekt och vänlighet till sist ger bättre chans att lyckas. Kanske ni har hört talas om den försvunna bataljonen under första världskriget, Israels 10 förlorade stammar, eller kanske de försvunna pojkarna i J.M. Barries teaterstycke Peter Pan. Ni kanske också är bekanta med Michael MacLeans skiva med titeln Forgotten Carols, glömda sånger. Dygdiga egenskaper, särskilt hetdygderna, får aldrig glömmas eller åsidosättas. Om de skulle glömmas bort eller åsidosättas blir de oundvikligen de förlorade dygderna. Om de går förlorade försvagas familjerna. Den enskildes tro på Herren Jesus Kristus minskar och betydelsefulla eviga relationer kanske äventyras. Dygdiga egenskaper som tillämpas i stor skala kan lossa på Satans fasta grepp om samhället och sätta hans lömska plan ur spel om att fånga människors hjärtan, sinnen och andar. Nu är det dags för oss att börja rädda och bevara det som är dygdigt, älskligt eller hedrande eller berömvärt. När vi låter dygden ständigt pryda våra tankar och utveckla dygdens egenskaper i våra liv, så förbättras våra samhällen och institutioner. Våra barn och familjer stärks och tro och redbarhet besignar enskildas liv. Jag vittnar om och förkunnar att vår himmelske fader förväntar sig att hans barn utövar redbarhet, hövlighet, plikttrohet, barmhärtighet, frikostighet, anständighet och alla andra hetdygder. Må vi vara ödmjuka och ta tillfället i akt att visa vår ansvarskänsla och förmåga att göra så, ber jag i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu tillsammans. En grundval blev lagd. Efter sången talar syster Anne M. Dibb, andra rådgivare i Unga Kvinnors presidentskap. Därefter talar Esther Russell M. Nelson i de 12 apostlarnas kvorum. Sen sjunger kören Kärleken råder här.
This is the 179th.
Det är 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Amen. number of years ago,
för ett antal år sedan fångade en kort artikel i vår lokaltidning min uppmärksamhet. Och jag har kommit ihåg den ända sedan dess. 4 personer dog och 7 arbetare räddades efter att i över en timme har klängt sig fast vid undersidan av en bro 38 meter hög i St. Catharines i Ontario uppe i Kanada. Efter att den byggnadsställningen de arbetade på rasade. Jag blev då och är fortfarande mycket fascinerad av den korta berättelsen. Strax efter det att jag läste artikeln ringde jag en vän till vår familj som bodde i St. Catharines. Hon förklarade att arbetarna hade målat Garden City Skyway-bron i ungefär ett års tid och hade 2 veckor kvar tills projektet skulle vara klart när den här olyckan inträffade. Efter olyckan blev ansvariga tjänstemän tillfrågade varför dessa män inte hade någon säkerhetsutrustning. Svaret var enkelt. De hade utrustningen, men de valde bara att inte ha den på sig. När byggnadsställningen föll ihop höll de som överlevde sig fast vid en 2,5 centimeter tjock stålbalk och stod på en 20 centimeter bred avsats i stål i över en timme tills räddningsmanskapet kunde nå fram till dem. En av dem berättade att när han klamrade sig fast under bron tänkte han mycket på sin familj. Han sa, jag bara tackar Gud för att jag är här idag. Det var ganska skrämmande ska jag säga. Det finns många saker vi kan lära oss från den här olyckshändelsen och många jämförelser att göra. Även om de flesta av oss aldrig kommer att hamna i en sån här dramatisk, livsfarlig situation, känner många av oss att vi går igenom en skrämmande tid i vårt personliga liv. Vi kanske känner det som om vi håller oss fast vid vad som verkar vara en smal stålbalk. Vår jordiska prövotid är inte lätt och den är inte kort. Vi har välsignats med att få komma till den här jorden och få en dödlig kropp. Det här är livet där vår möjlighet att visa vad vi går för och att utföra vår andliga handlingsfrihet. Vi kan följa vår himmelska faders eviga plan för vår frälsning och återlösning. Eller också kan vi försöka finna en egen väg. Vi kan vara lydiga och hålla hans bud. Eller så kan vi förkasta den och uppleva de konsekvenser som säkert kommer. Den utmaning och fara vi har upplevt idag, däribland samhällets tolerans med synder, vilket forna och levande profeter har profeterat om, är lika riskfyllda och verkliga som hotet av att falla ner 40 meter från en hög bro till en säker död. Mitt liv är inte perfekt. Många av mina utmaningar liknar era. Vi befinner oss alla i samma situation. Jag måste instämma med vad arbetaren sa när han beskrev den farofyllda upplevelsen att hålla sig fast vid den här stålbalken. Det är ganska skrämmande ska jag säga er. Det är ändå viktigt att notera att det finns många, mycket få berättelser i skrifterna om människor som levt i lyxsalighet och aldrig upplevt motgångar. Vi lär och vi utvecklas av att övervinna utmaningar med tro, uthållighet och med personlig rättfärdighet. Jag har stärkts av president Monsons oändliga tillit till vår himmelske fader och till oss. Han har sagt, tänk på att du har rätt till vår himmelske faders välsignelse i detta arbete. Han kallade dig inte till din privilegierade ställning för att vandra ensam, utan vägledning och bara med turen att lita till. Tvärtom. Han vet vad du kan. Han vet hur hängiven du är och han förvandlar dina förmodade brister till starka sidor. Han har lovat att han ska gå framför ett ansikte. Han har lovat att vi är med oss. Han har gett all oss den säkerhetsutrustning som vi behöver för att lyckas att komma tillbaka till honom. Han har gett oss personliga böner, skrifterna, levande profeter och den heliga anden att vägleda oss. Ibland kan det kännas besvärligt och krångligt och fruktansvärt omodernt att använda den här utrustningen. För att kunna använda den på rätt sätt krävs att vi är arbetsamma och lydiga och uthålliga. Men jag för min del, jag väljer att använda den här säkerhetsutrustningen. Vi måste alla välja att använda den. I skrifterna lär vi oss en annan viktig del av säkerhetsutrustningen. En ledstång av järn. Jesu Kristi lärjungar är inbjudna att hålla fast vid denna järnstång för att tryggt kunna finna sin väg till evigt liv. Jag talar om Lehis syn om livets träd som det berättas om i Mormons bok. Genom gudomlig och personlig uppenbarelse fick både Lehi, en profet i Mormons bok, och hans son Nefi se en syn om vårt jordiska prövelsestånd och farorna förenade med, därmed. Lehi säger, och det hände sig att en mörkrets dimma uppstod, en mycket tät mörkrets dimma, så att de som börjat gå på stigen gick vilse, så att de som vandrade bort och gick förlorade. Men han såg också andra skaror tränga sig fram, och de kom och grep tag i änden på ledstången av järn, och de strävade framåt och höll ständigt fast vid ledstången av järn tills de kom fram och föll ner och åt av trädets frukt, det vill säga livets träd. Av Lehis syn lär vi att vi måste ta tag om det här säkerhetsräcket. Denna järnstång som finns längs vår egen smala och raka stig. Och sen måste vi hålla ordentligt fast tills vi når vårt slutliga mål. Evigt liv hos vår himmelske fader. Nefi lovade att de som håller fast vid ledstången av järn aldrig ska förgås. Inte heller ska motståndarens frestelser och brinnande pilar slå dem med blindhet för att leda dem till undergång. Jag vill inbjuda er att på nytt läsa hela redogörelsen för denna inspirerande syn. Studera den, begrunda den och tillämpa den i ert dagliga liv. Man kan säga att vi är inbjudna att gripa tag om den. Vi måste hålla hårt och stadigt om järnstången. Och vi får aldrig släppa taget. Det är inte alltid lätt att hålla fast vid järnstången. Vi kanske släpper taget på grund av kamrattryck eller högmod i tron att vi kan finna vår egen väg tillbaka lite senare. Och när vi gör det så inser vi inte att vi har lämnat kvar våran säkerhetsutrustning där. I Lehis syn såg han många som släppte taget om järnstången. Han säger, och många försvann ur hans åsyn och vandrade på främmande vägar. Under svåra perioder i vårt eget liv kanske vi märker att vi också vandrar på främmande vägar. Låt mig försäkra er att det är alltid möjligt för oss att finna vår väg tillbaka genom omvändelse som möjliggjordes genom vår frälsare Jesu Kristi försoningsoffer. Kan vi ta ett nytt starkt grepp om den här järnstången och på nytt kunna få känna vår himmelske faders kärleksfulla ledning. Frälsaren har gett oss en öppen inbjudan. Omvänd dig, håll fast och släpp inte taget. Jag, liksom Nefi, uppmanar er av hela min själs kraft att ge akt på Guds ord och komma ihåg att alltid lyda hans befallningar i allting. Använd den säkerutrustning som han har gett till dig. Håll fast och tro på att din himmelske fader kommer att välsigna dig för din flit. Jag vet att det återupprättade evangeliet är sant. Och jag vet att vi leds av en levande Guds profet, president Thomas S. Monson. Det är min stora förmån och välsignelse att vara hans dotter. Och jag älskar mina föräldrar så mycket. En kväll kände jag mig en aning nedslagen och jag sa: "O pappa, välsignelserna som vi får som medlemmar i kyrkan och välsignelserna som lovas oss i templet, de är så underbara. Om vi bara sträcker oss efter dem och väljer att ta emot dessa välsignelser." Han sa utan att tveka: "Ann, de betyder allt. Må vi hålla fast vid de eviga sanningarna i Jesu Kristi evangelium, eftersom de bokstavligen betyder allt. Och det är min uppriktiga bön, och jag säger allt detta i Jesu Kristi namn. Amen."
My beloved brethren and sisters.
Alla bröder och systrar. Jag är så tacksam för var och en av er. Jag är också tacksam för underverket med modern kommunikation som gör det möjligt för denna konferens att nå miljontals människor över hela världen. Dagens teknologi gör det också möjligt för oss att använda trådlösa telefoner för snabbt informationsutbyte. Nyligen när Wendy och jag var på ett uppdrag på en annan kontinent fick vi veta att ett nytt barn hade anlänt till vår familj. Vi fick den goda nyheten bara minuter efter det att födelsen hade ägt rum på andra sidan jordklotet. Ännu mer häpnadsväckande än modern teknologi är att vi har tillgång till direkt information från himlen. Utan hårdvara, mjukvara eller månatliga serviceavgifter. Den är en av de mest förunderliga gåvor som Herren har erbjudit människan. Hans generösa inbjudan lyder: "Bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er." Detta tidlösa erbjudande om personlig uppenbarelse omfattar alla hans barn. Det låter ju nästan för bra för att vara sant, men det är sant. Jag har tagit emot och gett akt på denna himmelska hjälp, och jag har lärt mig att jag alltid behöver vara redo för att ta emot den. För flera år sedan, då jag fördjupade mig i uppgiften att förbereda ett tal till en generalkonferens, vaknade jag från en god sömn med en tanke fast inpräntad i mitt sinne. Jag sträckte mig omedelbart efter papper och penna bredvid sängen och skrev så snabbt jag kunde. Jag somnade om i vetskapen om att jag hade fångat detta storslagna intryck. Nästa morgon när jag tittade på pappret så fann jag till min bestörtning att det jag skrivit var helt oläsligt. Jag har fortfarande papper och penna vid min sängkant, men jag skriver noggrannare nu. För att få tillgång till information från himlen måste man först ha en fast tro och en djup önskan. Man behöver fråga med ett uppriktigt hjärta och ett ärligt uppsåt, med tro på Jesus Kristus. Ärligt uppsåt innebär att man verkligen har för avsikt att följa den gudomliga vägledning som ges. Nästa krav är att flitigt studera det som gäller. Detta begrepp lärdes ut till ledarna för den återställda kyrkan när de först fick veta hur man får personlig uppenbarelse. Herren instruerade dem: "Jag säger dig att du måste utforska det i ditt eget sinne. Sedan måste du fråga mig om det är rätt. Och om det är rätt ska jag få ditt hjärta att brinna inom dig. Därför ska du känna att det är rätt." I förberedelsen ingår att känna till och lyda Herrens relevanta lärdomar. En del av hans tidlösa sanningar har allmän tillämpning. Till exempel buden att inte stjäla, att inte döda och att inte bära falsk vittnesbörd. Andra lärdomar eller befallningar är också allmänna. Till exempel de som gäller sabbaten, sakramentet, dopet och konfirmationen. En del uppenbarelser är givna för unika omständigheter. Till exempel att Noa byggde arken. Eller att profeter som Moses, Lehi och Brigham behövde leda sina efterföljare på mödosamma vandringar. Guds länge etablerade mönster att undervisa sina barn genom profeter förvissar oss om att han välsignar varje profet och att han välsignar dem som ger akt på profetiska råd. En önskan att följa profeten kräver stora ansträngningar eftersom den naturliga människan vet mycket lite om Gud och ännu mindre om hans profet. Paulus skrev att en oandlig människa inte tar emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Förändringen från naturlig människa till hängiven lärjunge är mäktig. En annan profet lärde att den naturliga människan är en fiende till Gud och har så varit från Adams fall och kommer att så vara i evigheters evigheter om hon inte ger efter för den heliga andens maningar och lägger av den naturliga människan och blir en helig genom Herren Kristi försoning och blir som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig, kärleksfull, villig att underkasta sig allt som Herren anser lämpligt att lägga på henne. Alldeles som ett barn underkastar sig sin far. Nyligen la jag märke till en sån mäktig förändring hos en man som jag träffade för första gången för ungefär 10 år sedan. Han hade kommit till en stavskonferens där hans son hade inröstats som medlem i det nya stavspresidentskapet. Denne far var inte medlem i kyrkan. När hans son hade avskilts la jag armen om denne far och berömde honom för att han hade en sån underbar son. Därefter förkunnade jag järvt: dagen kommer när du vill ha din son beseglad till dig och din hustru i ett heligt tempel. Och när den dagen kommer skulle jag gärna känna mig hedrad att få utföra denna besegling för dig. Under det följande decenniet såg jag inte den här mannen. För 6 veckor sedan kom han och hans hustru till mitt kontor. Han hälsade varmt på mig och berättade hur häpen han hade blivit av min tidigare inbjudan. Han gjorde inte så mycket åt den förrän senare, då hans hörsel började försämras. Då vaknade han till insikten om att hans kropp förändrades och att hans tid på jorden verkligen var begränsad. Så småningom förlorade han hörseln helt och hållet. Samtidigt omvände han sig och blev medlem i kyrkan. Under besöket hos mig sammanfattade han sin totala förändring. Jag var tvungen att förlora min hörsel innan jag kunde inse hur viktigt ditt budskap var. Då insåg jag hur mycket jag ville att mina nära och kära skulle beseglas till mig. Jag är nu värdig och förberedd. Vill du vara snäll och utföra beseglingen? Det gjorde jag med en djup känsla av tacksamhet mot Gud. När en sån omvändelse har ägt rum kan också ytterligare andlig förädling ske. Personlig uppenbarelse kan utvecklas till andlig urskiljning. Att urskilja innebär att sovra, att skilja åt eller att särskilja. Den andliga urskiljningens gåva är en gudomlig gåva. Den gör det möjligt för medlemmar i kyrkan att se sånt som inte är synligt och att känna sånt som inte är påtagligt. Biskopar är berättigade till den gåvan när de ställs inför uppgiften att söka upp de fattiga och ta hand om de behövande. Genom den gåvan kan systrar betrakta trender i världen och upptäcka vilka, oavsett hur populära de är, som är ytliga eller till och med farliga. Medlemmar kan skilja mellan system som är ytliga och flyktiga och de projekt som är upplyftande och varaktiga. Urskiljning ingick i viktig undervisning som president John Taylor gav för länge sedan. Han undervisade statspresidenter, biskopar och andra. Det är deras rättighet som innehar dessa ämbeten att ta emot Guds ord i enlighet med deras presidentskapsplikter, så att de på ett effektivare sätt kan genomföra hans heliga avsikter. Inga kallelser i prästadömet syftar till personliga fördelar, förmåner och berömmelse för de som innehar dem, utan de är uttryckligen givna för att uppfylla vår himmelske faders avsikter och bygga upp Guds rike på jorden. Vi strävar efter att förstå Guds vilja och därefter genomföra den och se till att den genomförs av dem som vi har ansvar för. Det finns vissa riktlinjer för var och en av er när det gäller att ta emot uppenbarelse för era unika behov och ansvar. Herren ber er att utveckla tro, hopp, kärlek och barmhärtighet med blicken endast fäst på Guds ära. Därefter kan du med den fasta tron, dygden, kunskapen, måttligheten, tålamodet och den broderliga välviljan, gudsfruktan, kärleken, ödmjukheten och fliten, så kan du be och kommer att få. Bulta och dörren kommer att öppnas för dig. Uppenbarelse från Gud är alltid förenlig med hans eviga lag. Den motsäger aldrig hans lära. Den underlättas genom vördnad för gudomen. Mästaren lärde följande: Jag, Herren, är barmhärtig och nådig mot dem som fruktar mig och gläds över att ära dem som tjänar mig i rättfärdighet och i sanning in till änden. Stor ska bli deras lön och evig ska deras härlighet vara. Och för dem ska jag uppenbara alla hemligheter och min vilja rörande allt som hör mitt rike till. All uppenbarelse behöver inte komma samtidigt. Den kan ske stegvis. Så säger Herren Gud: Jag ska ge människobarnen rad på rad, bud på bud, lite här och lite där. Och välsignade är de som hörsammar mina bud och lånar ett öra åt mitt råd. Ty det ska lära visdom. Ty åt den som tar emot ska jag ge mer. Tålamod och ihärdighet ingår i vårt eviga framåtskridande. Profeter har beskrivit vad de kände när de tog emot uppenbarelse. Joseph Smith och Oliver Cowdery berättar att slöjan togs bort från våra sinnen och vårt förstånds ögon öppnades. President Joseph F. Smith skrev: Medan jag begrundade det som står skrivet öppnades mitt förstånds ögon och Herrens ande vilade på mig. Varje sista dagars helig kan göra sig förtjänt av personlig uppenbarelse. Inbjuden att be, söka och bulta för att få gudomlig vägledning finns därför att Gud lever och Jesus är den levande Kristus. Den finns därför att detta är hans levande kyrka. Och vi är besignade idag eftersom president Thomas S. Monson är hans levande profet. Att vi må hörsamma och ge akt på hans profetiska råd är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Så vackert, både det vi hör och det vi ser. Jag har nu förmånen att få tala till er, och efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger "Har jag gjort något gott?". Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Enrique Falabella i det 70s kvorum. Mina älskade bröder och systrar, jag hälsar er denna morgon med kärlek i hjärtat till Jesu Kristi evangelium och till var och en av er. Jag är tacksam för förmånen att få stå framför er, och det är min bön att jag ska kunna delge er det jag känner mig manad att säga. För några år sedan läste jag en artikel av Dr. Jack McConnell. Han växte upp bland bergen i sydvästra Virginia i Förenta staterna och var ett av 7 barn till en metodistpredikant. Deras hem var mycket enkelt. Han berättade om sin barndom, hur de satt kring matbordet, hans far dagligen frågade vart och ett av barnen. Vad gjorde du för att hjälpa någon idag? Barnen var fast beslutna att göra en god gärning varje dag så att de kunde berätta för far att de hade hjälpt någon. Dr. McConnell kallar vanan för hans fars viktigaste arvedel. För den förväntan och de orden inspirerade honom och hans syskon att hjälpa andra under resten av livet. När de växte upp omvandlade deras intresse av tjänande till ett inre begär att hjälpa andra. Förutom Dr. McConnells framstående medicinska karriär där han ledde utvecklandet av Tyne-testet för diagnos av tuberkulos, deltog i det tidiga utvecklandet av poliovaccin, ledde upptäckten av Tylenol och var en nyckelfigur i utvecklandet av magnetresonanstomografin, så skapade han en organisation med namnet Medicinska volontärer som ger pensionerad vårdpersonal möjlighet att på frivillig basis arbeta på gratis kliniker där oförsäkrade arbetare kan få behandling. Dr. McConnell sa att hans fritid sedan han pensionerade sig har gått upp i rök, men att hans 60 timmars veckor med obetalt arbete ökar hans energi så att han känner en glädje i livet som inte fanns där tidigare. Han sa: som en av livets paradoxer har jag fått ut mer av medicinska volontärer än mina patienter. Slutcitat. Det finns idag över 50 sådana kliniker i Förenta Staterna. Vi kan ju inte alla vara som Dr. McConnell, upprätta medicinska kliniker för att hjälpa fattiga. Men andras behov finns överallt omkring oss. Och vi kan alla göra någonting för att hjälpa en annan. Aposteln Paulus uppmanade: tjäna varandra i kärlek. Ni minns med mig de bekanta orden som kung Benjamin sa: när ni är i era medmänniskors tjänst är ni endast i Guds tjänst. Frälsaren lärde sina lärjungar: den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jag tror att människan, att frälsaren menar att om vi inte mister vårt liv i våra medmänniskors tjänst, så har vårt liv ingen mening. De som bara bryr sig om sig själva förtorkar till sist och mister bildligt talat sitt liv, medan de som mister sig själva genom att tjäna andra växer och blomstrar och vinner sitt liv därigenom. Under generalkonferensen i oktober 63, konferensen när jag inröstades som medlem i det 12 apostlarnas kvorum, sa president David O. McKay följande: människans största lycka kommer av att förlora sig själv till andras bästa. Vi lever ofta sida vid sida utan att kommunicera hjärta till hjärta. Det finns människor nära oss som ropar med utsträckta händer: finns då inget balsam i Gilead? Jag är säker på att varje medlem i kyrkan vill tjäna och hjälpa de behövande. I dopet ingick vi förbund att bära varandras bördor så att de kan bli lätta. Hur många gånger har inte ett hjärta vidrörts när ni sett någon annans behov? Hur ofta har ni avsett, menat att hjälpa dem? Men hur ofta har dagens rutin kommit emellan? Ni har lagt det åt sidan och tänkt: någon annan kommer säkert att fylla det där behovet. Vi blir så fast i livets dagliga bekymmer. Men om vi tar ett steg tillbaka och verkligen ser över vad vi gör, kanske vi upptäcker att vi har fyllt vårt liv med sånt som inte är så viktigt. Med andra ord, allt för ofta tillbringar vi den större delen av vårt liv med att ta hand om sånt som inte har så stor betydelse i det stora hela och försummar det som är av mycket större värde. För många år sedan hörde jag en dikt som fastnade i mitt sinne och som jag har försökt låta styra mitt liv. Det är en av mina favoriter. Jag har gråtit i natten över min blindhet när jag andras nöd ej förstod, men jag har aldrig känt ett styng av ånger över att jag varit allt för god. Mina bröder och systrar, det finns människor omkring oss som behöver vår uppmärksamhet, vår uppmuntran, vårt stöd, vår tröst och vår vänlighet. De kan vara familjemedlemmar, vänner, bekanta eller främlingar. Vi är Herrens händer här på jorden med uppdraget att tjäna och lyfta hans barn. Han litar till var och en av oss. Ni kanske suckar, jag klarar ju knappt av allt jag måste göra varje dag. Hur ska jag kunna hjälpa andra? Har jag någonting att ge? För lite över ett år sedan intervjuades jag av Church News före min födelsedag. Mot slutet av intervjun frågade reportern vilken present som skulle vara den perfekta presenten på medlemmar över hela världen. Jag svarade: hitta någon som har det svårt, eller är sjuk, eller ensam, och gör något för honom eller henne. Jag överväldigades på min födelsedag i år när jag fick hundratals kort och brev från medlemmar i kyrkan runt om i världen där de berättade hur de hade uppfyllt min födelsedagsönskan. Tjänandet varierade från att plocka ihop humanitära paket, hjälppaket till trädgårdsarbete. Dussintals och åter dussintals primärföreningar uppmanade barnen till tjänande, noterade vad de gjort och skickade rapporten till mig. Jag måste säga att noteringssätten var kreativa. Många kom i form av sidor som bundits samman till böcker av olika slag. Andra innehöll kort eller bilder som ritats eller färglagts av barnen. En mycket kreativ primärförening skickade en stor burk med hundratals varma kramar.
I wouldn't have known what a warm fuzzy was.
Jag ville veta vad en sån här varm mjuk sak var. Var och en representerade ett tjänande som utförts under året som gått av barnen i primär. Jag kan bara föreställa mig glädjen hos barnen när de berättade om sitt tjänande. Och så fick de lägga en varm, mjuk kram i burken. Får jag läsa några få av de otaliga brev som kom med de många gåvor jag fick? Ett litet barn skrev: min farfar fick en stroke och jag höll honom i handen. Från en 8-årig flicka: min syster och jag hjälpte mamma och familjen genom att sortera och städa upp i leksaksskåpet. Det tog flera timmar och vi hade roligt. Men det bästa var att vi överraskade mamma och gjorde henne glad, för hon hade inte ens bett oss göra det. En 11-årig flicka skrev: det fanns en familj i min församling som inte hade så mycket pengar. De har 3 små flickor. Mamman och pappan behövde gå ut, så jag erbjöd mig att vara barnvakt. Pappan tänkte ge mig $5, men jag sa: jag kan inte ta emot den. Tjänandet var ju att jag skulle göra det gratis. Ett primärbarn i Mongoliet skrev att han burit in vatten från brunnen så att hans mamma inte behövde göra det. En 4-årig pojke skrev: han fick nog hjälp av en primärlärare. Min pappa är på träning i det militära några veckor. Mitt jobb är att ge mamma kramar och pussar. Önskar att de sagt, och pappa, nåja. Från en 9-årig flicka, jag plockade jordgubbar åt mormors mor. Det kändes bra. En annan, jag lekte med ett barn som kände sig ensam. Från en 11-årig pojke, jag gick till en tants hus och ställde frågor till henne och sjöng en sång för henne. Det kändes bra att besöka henne. Hon blev glad. För hon får aldrig några besök. När jag läste just det här myntes jag något som Esther Richard L. Evans i de 12 apostlarnas forum skrev för länge sedan. Han sa, det är inte lätt för de unga att förstå den ensamhet som kommer när livet går från en tid av förberedelse och prestation till en tid av att lägga undan saker. Att så länge vara centrum i hemmet, så eftersök och sedan nästan plötsligt hamna vid sidan av och se tåget gå vidare. Det är att leva i ensamhet. Vi måste leva länge innan vi lär oss hur tomt ett rum fyllt endast med möbler kan vara. Det krävs någon utöver bara betald hjälp, utöver vård på hemmet eller yrkesmässigt ansvar för att tina upp minnen från det förflutna och hålla dem varma i nutiden. Vi kan ju inte ge dem ungdomen tillbaka, men vi kan hjälpa dem leva i solnedgångens varma sken, förskönat av vår omsorg och uppriktiga kärlek. Mina födelsedagskort och brev kom också från tonåringar i Unga män och unga kvinnor som gjorde filtar till sjukhus, serverade soppkök, lät döpa sig för de döda och utförde otaligt annat tjänande. Hjälpföreningar, där hjälp alltid finns, gav tjänande utöver det de normalt skulle ha gjort. Prästadomsgrupper gjorde samma sak. Mina bröder och systrar, mitt hjärta har sällan blivit så rört och fyllt av tacksamhet som när syster Månsson och jag i timmar läste om de här gåvorna. Mitt hjärta känns fullt nu när jag berättar om de här handlingarna och tänker på de liv som välsignats, både givare och mottagare. Det får mig att tänka på orden i Matteus 25 kapitel. Kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens grundläggning. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig var främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Då skall konungen svara: Amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Mina bröder och systrar, må vi ställa oss själva samma fråga som Dr. Jack McConnell och hans syskon fick varje kväll under middagen. Vad har jag gjort för någon idag? Må orden i en välbekant psalm genomsyra vår själ och planteras i vårt hjärta. Jag sjunger inte, utan läser. Har jag gjort en god gärning på vår jord idag? Har jag hjälpt en behövande själ? Har jag uppmuntrat någon och gjort någon glad? Av mig har jag misslyckats stort. Har någons börda lättats idag? för att jag ville dela med mig. Har sjuka och betyngda fått hjälp på sin stig. Fanns jag där när de behövde mig. Det tjänande vi alla kallats till är att vara i Herrens Jesu Kristi tjänst. När han ber oss tjäna i hans verk ber han oss att komma honom närmare. Han säger till dig och till mig. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Om vi verkligen lyssnar kan vi höra den rösten fjärran ifrån säga till oss som den sa till en annan. Bra, du gode och trogne tjänare. Att vi alla må förtjäna denna Herrens välsignelse är min bön. I hans namn, ja. Jesu Kristi namn, vår frälsares namn. Amen.
Our beloved Heavenly Father.
Vår älskade himmelske fader, vi böjer våra huvuden för dig och tackar dig för möjligheten att höra vår älskade profets röst. Vi är tacksamma för den ande vi känt, för de vittnesbörd som vi fått i vårt hjärta och vår önskan att hålla dina bud. Vi är tacksamma för vår profet, president Thomas S. Monson, för hans rådgivare och alla i ditt hålls kvorum. Välsigna dem med hälsa och med din ande att leda denna stora kyrka. Fader, vi ber om din välsignelse att vi må följa de råd vi fått under konferensen. Välsigna oss med ödmjuka hjärtan att vi må höra din röst när vi återigen upplever dessa ord. Skydda oss när vi kör tillbaka till våra hem. Vi ber om de välsignelser vi behöver i våra familjer, att vi må leva i harmoni och kärlek till varandra. Välsigna de heliga att de må ha allt de behöver, att föda och ge tak över huvudet åt sina barn. Vi älskar dig och säger allt detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
This has been a broadcast of the
170. Detta var en utsändning från 179:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna valdes från kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av tabernakelkören.
This broadcast has been furnished as a
denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneval Communications. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.